Okej, jag tror att vi ska dra igång. Så får vi se om det kommer flera. Hej allihopa. Välkomna till Stockholms buddhistcenter. Det är en hel del från Stockholm. Några från norr, vad jag vet, i Sverige. Det är en från Oslo och en från Bryssel. I alla fall. Så det är till och med en internationell dharmakväll. Lite intro bara om kvällens format och så innan jag börjar själva föredraget. Så det är nytt för mig och för centret vad jag vet att hålla Dharmakväll på Zoom. Så ni är med på en historisk händelse. Men jag har också två personer i rummet. Så jag ska försöka både undervisa er och undervisa dem samtidigt. Det kommer inte vara någon interaktiv kväll. Vi kommer inte ha frågor eller diskussionsgrupper eller något sånt. Jag försöker hålla det enkelt eftersom att det är första gången. Så jag kommer alldeles strax att se till att ni alla är mutade och inte kan låta. Även om ni vill det. Så jag gör det nu. Så där. Så nu är ni tysta. Ja. Och nu blir det envägskommunikation ikväll. Mer från mig. Men jag vet att det finns ett behov. Eller jag anar att det finns ett behov bland folk också. Att bara kunna stämma in med varandra i sangan. Prata om allt som pågår och hur det påverkar oss. Så tanken är att kommande kvällar ha någon sorts Zoom där vi kan gå in i små grupper och bara prata med varandra fritt om vad som pågår och hur vi upplever saker och vad vi gör med vår praktik. Så det kommer mer info om en sån kväll framöver där vi kan få prata mer med varandra. Och det sista innan jag börjar själva föredraget är såklart att påminna om Dana, om donationer. Ni hör säkert hela tiden om vilken ekonomisk påverkan det här har i samhället. Och det kommer såklart drabba även våran sangha, vårt center och Dharmagiri. Vi har behövt ställa in vissa kurser. Folk vill inte komma som planerat. Och det är helt förståeligt. De aktiviteter vi brukar ha på Dana är det inte så många som kommer på heller. Så många av våra inkomster påverkas. Så ge gärna Dana. Rekommendationen för en Dharmakväll är 100 kronor. Ge jättegärna mer i de här tiderna om du kan. Och som Munisha brukar säga, centret och Dharmagiri, de kostar och rullar oavsett om du kommer eller inte. Så gör som Munisha säger och ge lite Dana helt enkelt. Okej. Okay. Ja, bra. Så, här befinner vi oss nu i den här tiden helt plötsligt med global pandemi, med reserestriktioner, med stängda gränser och hela nationer som helt plötsligt är nedstängda. Och det händer massa saker hela tiden. Vi har allmän smittspridning, vi har en sjukvård världen över som är ansträngd, som även börjar bli ansträngd i Sverige, stigande dödstal hela tiden. Och mitt i allt det här så ska vi förhålla oss till att saker händer annorlunda. Vi gör på ett visst sätt i Sverige, vissa länder gör på andra sätt. Vad är det som gäller, vad funkar bäst? Vi vet inte helt enkelt. Och det här är ju något som självklart påverkar oss allihopa. Och jag anar att responserna eller reaktionerna är lika många som vi är personer som ses här på olika format ikväll. Vi reagerar nog alla olika och det förändras säkert över tid också. Jag tänker att det kan väcka mycket tankar, väcka starka känslor. Vi vet inte vad som händer just nu, vi vet inte hur det kommer utvecklas framöver. Och vi behöver hela tiden fatta beslut om oss själva och våra egna liv. Men vi behöver också fatta beslut som påverkar inte bara de som vi står närmast utan faktiskt hela vår närmiljö och hela vårt samhälle. Så det är väldigt speciella tider som vi befinner oss i. Och det jag tänker att jag vill göra ikväll, det är att dela mina egna reflektioner. Ja, men hur har Dharma visat sig för mig sista tiden? Vilka av Buddhas ord har känts särskilt aktuella för mig? Och vilka praktiker eller vilka sätt att praktisera har gjort skillnad för mig hittills i det som vi alla befinner oss i just nu. Och förhoppningen är väl att mina reflektioner kanske kan trigga dina reflektioner. Så jag tänker inte utlova några svar på vad som händer eller vad vi ska göra. Jag kan inte heller erbjuda någon sorts manual som ni bara kan ta till er och följa, så kommer allting lösa sig. Men jag hoppas att det väcker era reflektioner. Jag hoppas att det kan inspirera till att ni känner ännu mer inspiration till att fördjupa er praktik, oavsett hur den ser ut och har förändrats sista tiden. Så jag vill börja med ett av orden i titeln på kvällen. Så vi börjar helt enkelt med den här ovissheten. Och vi pratar ju om kollektivt just nu om att vi lever i oviss tid eller i ovissa tider. Vi pratar också om att världen plötsligt har blivit oviss. Men en fråga som jag vill ställa mig och som jag vill ställa till er också är: har vi någonsin överhuvudtaget levt i en värld där vi hade någon visshet? Och det är intressant att Buddha liksom hela tiden underströk att vi alltid varit i och alltid kommer vara i en tid som är oviss. Det är egentligen ingen skillnad från för en månad sedan och idag i grunden. Självklart är det annorlunda för oss just nu, men i grunden är det ingen skillnad. Så jag vill fortsätta på temat ovisshet. Stanna vid det ett tag. Så vad var det som fick Buddha att börja söka svaren på de djupa existentiella frågorna? Det var definitivt en ovisshet. Det var ovissheten som fick Buddha att söka uppvaknandet. Det var när Buddha verkligen tog till sig ofrånkomligheten av åldrande, sjukdom och död, det som vi alla just nu tänker extra mycket på. Det var då han valde att lämna sitt vanliga liv för att andligen söka svar. Och vidare så är det ju själva ovissheten som är grunden för hela Buddhas undervisning. Första ädla sanningen handlar om ovisshet. Det finns lidande, det finns otillfredsställelse, det finns dukkha. Och den mest traditionella formuleringen av vad dukkha är i Buddhas undervisning är när Buddha själv säger att dukkha består av eller handlar om födelse, åldrande, sjukdom, död, sorg, klagan, smärta, förtvivlan, närvaron av det oälskade, förlusten av det älskade, att inte få det som vi vill ha. Så mycket av det som pågår just nu belyser ju på något sätt precis det som Buddha pratade om. Att så här ser vår verklighet ut. Så här är det att leva, att vara i den här världen. Och det finns ju då såklart given dukkha som följer av att vi lever, av att vi har en kropp överhuvudtaget. Det innebär dukkha i sig. Men det finns ju också dukkha som vi själva hela tiden lägger på vår upplevelse. Dukkha som vi håller vid liv genom hur vi förhåller oss till livet. Förhåller oss till såväl lycka som smärta. Vi vill hela tiden ha det vi inte har och behålla det vi har. Och vi vill inte bli av med saker. Men vi vill också bli av med saker, det som inte passar in, det som vi inte tycker om, det vi inte vill kännas vid. Så livet är en ständig kamp med saker och ting. Och vi kan inte fly från ovissheten. Och vidare så sa ju Buddha att vi, eller han beskrev det som att vi famlar hela tiden runt i mörkret, vi som inte är uppvaknade. Vi ser saker som om de vore upp och ner snarare än upprätta. Vi förvränger hela tiden aktivt vår egen verklighet. Så Buddha var tydlig med att allting är förgängligt. Allting är i ständig förändring. Men vi tar ju saker för beständiga. Vi griper om dem fastän de är förgängliga. Buddha sa också att allt är processer snarare än fasta, låsta ting. Inget är helt och hållet oberoende av andra saker. Allt bygger på villkor. Men det vill inte vi se. Det vill vi inte kännas vid ordentligt. Utan vi ser, eller vi vill inte se att även vi är bara ett flöde av villkor. Helt beroende av andra och av annat. Buddha sa också att allt bär med sig någon form av dukkha, för att komma tillbaka till det temat igen. Men vi vill inte se, vi tittar hellre bort och hoppas om att om vi bara tittar bort så kommer det kanske att försvinna. Så de här tre kännetecknen på verkligheten är på ett sätt ovisshet, ovisshet och ovisshet igen och igen och igen. Och inom lite senare buddhism, kanske inte just från Buddhas egen tid, men främst i tibetansk buddhism, så pratar man om en viss förberedande undervisning. Och det är på något sätt en undervisning som man bara måste börja med, enligt den typen av tradition av buddhism, för att överhuvudtaget kunna ta till sig praktiken och börja sin resa som dharma-utövare. Så det är de fyra påminnelserna. Så den första påminnelsen är att vi behöver se hur livet är en dyrbar möjlighet. Så vad innebär det? Jo, men vi har alltid ett val. Vad vill vi göra med livet? Vad tänker vi göra av våra liv? Kan vi göra någonting meningsfullt av vårt liv? Den andra påminnelsen är att reflektera hela tiden över det faktum att döden finns där. Vi vet inte när den kommer att ske, när den kommer komma till oss. Men vi vet med största säkerhet att den är ofrånkomlig. Den tredje påminnelsen är att ta karma på allvar. Handlingar har konsekvenser. Alla handlingar har konsekvenser. Oavsett om de kommer genom kroppen, genom talet eller genom sinnet. Och nu kommer den mest intressanta påminnelsen ur det här perspektivet och vad gäller just det som vi alla går igenom just nu. Och det är att se samsaras brister, se världens brister, den här världsliga världen som vi befinner oss i. Att se att den är bristande i sin natur. Så det är som att den här världen, den kan inte ge det som vi vill att den ska ge. Och den är inte vad vi vill att den ska vara. Vi vill att den ska vara trygg. Den är inte trygg. Vi vill att den ska vara konstant. Den är inte konstant och så vidare. Så det vi befinner oss i är av sin natur ovisst. Och det har varit så hela tiden. Det uppkom inte med coronaviruset. Men då kan man ju fråga sig, varför hamrar Dharma in det här budskapet om ovisshet, om osäkerhet, om otillfredsställelse? Det är ju inte särskilt inspirerande. Varför repeteras det här i så många olika undervisningar? Och det är å ena sidan så enkelt som att Buddha försöker beskriva verkligheten så som den är. Men det är dels också för att vi ju inte vill se den för vad den är. Och vi behöver ständigt påminnas om och om och om igen. På någon sorts djupare och djupare och djupare nivå förhoppningsvis. Vi kanske fattar på en nivå, men vi behöver påminnas igen så att vi fattar på en ännu djupare nivå som pågår. Så jag tänkte dela lite av min egen upplevelse från de här senaste 2 veckorna. Hur det har varit för mig att praktisera, hur det har förändrats en del också senaste tiden bara. Så för inte så länge sedan så kändes det som att corona var någonting långt borta i Kina. Och helt plötsligt så är det här, mitt ibland oss. Och när det väl började uppdagas att det faktiskt var ibland oss och skulle påverka även våra liv ganska drastiskt. Även om vi än så länge är ganska beskonade från drastiska åtgärder just i Sverige. Så kändes det verkligen som att verkligheten bara slog till som en vägg. Helt plötsligt så var faktumet här att vi också påverkas och kommer fortsätta påverkas en tid. Och vi vet inte, som sagt, hur länge eller hur mycket. Och inledningsvis så kände jag nog både lite förvirring och en hel del motstånd, som jag anar är något som de flesta av er kan känna igen. Bland annat så skulle jag egentligen i helgen ha varit i London på ett viktigt triatna-möte och tänkte ganska länge att inte ska väl jag behöva ställa in. Jag var väldigt länge inställd på att försöka ta mig iväg ändå. Insåg ganska snart att det inte var värt att försöka ta sig iväg. Men jag kände verkligen hur jag på något sätt gjorde motstånd mot att nu är verkligheten en annan. Nu är det ovisst och det är bäst att bara sitta stilla ett tag. Mina meditationer påverkades ganska mycket. Antingen var jag så pass trött och handlingsförlamad att jag bara satt där. Eller så var det så mycket prapancha och snurr i huvudet. Att jag liksom inte riktigt visste vad jag skulle göra. Det var bara sitta och låta det snurra helt enkelt. Men intressant nog så var det ganska snabbt så att det började skifta. Det började hända någonting annat. Det blev helt plötsligt ganska enkelt att bara släppa taget om hur saker brukar vara. Men också släppa taget om hur jag hade planerat att det skulle vara. Det vart enklare och enklare att ställa in saker, flytta saker, tänka annorlunda och så vidare. Lite till min egen förvåning så gick det ganska fort över till ett sånt läge. Och det var ju självklart mycket enklare att befinna sig i som människa. Men det som verkligen fascinerade mig det är att de senaste 5-6 dagarna så har meditationerna snarare blivit mer givande, mer... Det är som att ett djup eller en skönhet har börjat glimra i meditationerna som jag inte hade kunnat ana. Och det har varit jättespännande. Så då kan man ju fråga, vad är det som skiftade för mig? Och jag tror att ett villkor var tack vare dharmapraktik, år av dharmapraktik, så fanns det någon sorts grundöppenhet för att full kontroll är omöjligt. Så varför ens försöka? Så jag tror det gjorde ganska stor skillnad. Men det som jag tror har varit mest påtagligt det är att helt plötsligt är det som att först, okej, den här verkligheten slår till och först så var det lite som att nej men jag vill inte att verkligheten slår till och sen var det helt plötsligt som att just det, verkligheten slår till och jag kan ju inte göra något annat än att ta emot på något sätt. Eller jag kan göra något annat, jag kan göra mer motstånd men det kom till ett läge där jag slutade försöka göra motstånd och helt plötsligt är det som att dharma verkligen aktualiseras, blir på något sätt så tydlig att dharma på något sätt bevisar sig självt och det står ju i Tiratanavandana versen om dharma bland annat att dharma den visar sig själv, den uppenbarar sig själv, den behöver inget annat än sig självt för att bevisa sig själv. Så det var som att saker som jag vetat om verkligheten länge genom att studera, meditera och så vidare som jag känner att jag vet och har vetat ett tag, helt plötsligt så börjar de sjunka in i mig. Att det liksom, min varelse börjar faktiskt absorbera de här sanningarna om verkligheten på ett nytt sätt. Så jag har verkligen känt, särskilt när jag mediterat men också i vardagen, att ja, men jag är verkligen sammanflätad med allt liv. Det går inte att ta bort den sanningen. Tillvaron som jag befinner mig i, den kännetecknas av förändring och ducka hela tiden. Det kan vi förhålla oss olika till, men det är som det är. Och sen också en sorts ny tillit till att jag kan hela tiden välja att antingen öppna upp eller stänga ner. Hela tiden, varje ögonblick så finns det en öppning och den kan jag antingen välkomna eller så kan jag sluta igen. Och alla de här sakerna är sanna. Och det är det som jag tror har förändrats, att saker i min meditationspraktik glimrar. För att det är som att dharma skiner ännu starkare. Jag ser verkligheten lite klarare just nu. För antingen gör man motstånd eller så kan man släppa in saker och ting på något sätt. Så det har varit min lilla personliga resa bara de senaste kanske 2 veckorna. Och det är inte sällan som det blir precis på det här sättet. Att det är som att när tillvaron ställs på sin spets, när tillvaron ställs på sin spets så är det som att det är en dharmadörr som helt plötsligt öppnas lite på glänt. Det är som att här finns det en öppning för att förstå verklighetens natur. Faktiskt få en egen upplevelse av vad Buddha pratade om. Och så står den där dörren där på glänt. Och låt oss våga titta in innan den stängs igen. För risken är ju att corona, pandemin tar den tiden tar. Och sen återgår allting till något normalläge. Och då kanske inte den där dörren står öppen längre. Så jag tänkte läsa ett kort utdrag av Bhante Sangharakshita där han pratar förvisso om personliga kriser och dharma, men jag tänker att det är applicerbart även på den här typen av kollektiva kriser också. Så han skriver: för somliga uppstår fulländad vision som ett resultat av en personlig tragedi, en sorg eller en förlust av något slag. Hela tillvaron blir störd och omkullkastad, liksom av en väldig jordbävning, där allt de omhuldat och hållit kärt har krossats. Bland vrakdelarna, bland resterna av vad som varit deras liv, börjar de ifrågasätta, de ser djupare och funderar över tillvarons mening och syfte. Jag tycker särskilt om den här bland vrakdelarna, bland resterna av vad som varit deras liv, börjar de ifrågasätta, se djupare och fundera över tillvarons mening och syfte. Och förhoppningsvis så kommer de flesta av oss slippa att corona krossar vår tillvaro så pass mycket som den faktiskt kan göra. Och det kanske inte är vrakdelar och rester kvar. Men jag tänker att redan i oredan som är nu så kan vi ju faktiskt välja att se djupare, ifrågasätta, fundera över tillvarons mening och natur, syfte. Så jag vill vända mig lite mer till vad kan vi göra då? Hur kan vi omsätta villkoren i praktik som faktiskt gör skillnad för oss och för andra? Så vi har pratat ganska mycket hittills om att bara se tydligt insiktsaspekten av buddhismen. Och som sagt, det kanske känns lite oinspirerande. Men det är det som är så spännande, att det där som vi inte vill se, om vi tittar på det så kommer det automatiskt ge upphov till någonting helt annat än det där tråkiga, jobbiga, svåra. Så ur att titta och se klart så kan det komma en vilja, en önskan, en längtan efter någonting mer, någonting annat. Någonting högre, någonting djupare, någonting större. Och det här blir så intressant, att dharma ger inte bara en lägesrapport. Så här ser verkligheten ut. Det tar liksom inte stopp där med dharma, utan den ger också hopp. Och särskilt så finns det någon sorts handlingsplan. Inte bara lägesrapport, det finns också en handlingsplan. Det här kan du faktiskt göra. Så här kan du testa att navigera genom de här ovissa villkoren som vi befinner oss i. Så precis som att det finns lidande, så finns det total frihet från lidande enligt dharma. Det går att odla inre resurser istället för att förlita sig på yttre villkor. Det finns enligt buddhismen sann och varaktig lycka. Vi finner den kanske inte där ute där vi brukar jaga efter den, men den finns om vi vänder oss mer inåt. Det går att omvandla och förgöra hat, begär och okunnighet helt och hållet och vakna upp. Så det finns ju en väldigt positiv möjlighet, en positiv vision. Och jag tänker att den är jätteviktig just nu. Den är alltid viktig, men kanske ännu mer just nu när hopplösheten kan slå till och bedöva oss. Så frågan vi kan ställa oss är: vad kan vi göra i vår praktik under de här rådande villkoren? Vad kan vi göra? Och till allas förvåning och hör och häpna så råkar de tre juvelerna fortfarande vara den grundläggande ramen som vi kommer att använda oss av hela tiden. Lika aktuellt som det var innan corona kom. Men innan jag tar oss igenom hur vi kan praktisera och leva ut var och en av de här tre juvelerna en efter en, så vill jag påminna om att de tre juvelerna är inte bara juveler, utan de är också tillflykter. Och det har jag reflekterat över jättemycket de senaste dagarna. Jag tycker väldigt mycket om att föredra tillflykter före juveler personligen. Men i vardagen, när jag håller studiebesök till exempel, så är det lite som att tillflykt, någonting man vänder sig till, söker sig till, liksom springer till när det blir svårt, kan liksom ibland kännas lite så här: aha, kan någon ta till sig det i våran del av världen där vi har det så himla bra hela tiden? Men nu känns det som att vi kanske faktiskt alla kan ta till oss det ordet mer nu. Hur kan dharma, hur kan Buddha, hur kan Sangha vara en tillflykt? Någonting vi verkligen kan söka oss till, vända oss till, gå till när vi behöver det som mest, för vägledning, för hopp, för råd, för metoder och så vidare. Men det räcker ju inte bara att tänka på dem eller vända sig mot de tre juvelerna eller de tre tillflykterna och så kommer allting bara lösa sig. Tyvärr så är det inte så enkelt i buddhismen. Det är vi som måste ta vår egen tillflykt. Det är vi som måste praktisera. Det finns ingen annan som kan göra det åt dig. Det är lite som när jag gick på högstadiet och vi hade en lärare som bredvid en dörr i klassrummet hade satt upp en skylt där det stod: läraren kan bara visa dig var dörren är. Du måste själv öppna den och gå över tröskeln. Det är lite samma tänk i Dharma. Vi måste faktiskt göra det hela själv. Vilket är både inspirerande och superjobbigt på samma gång. Och tillflyktstagande, och för att komma tillbaka till Sangharakshita och den undervisning som vi i Triratna förhåller oss till hela tiden. Sangharakshita påminner oss om att tillflyktstagande är den mest centrala buddhistiska handlingen. Det är den mest centrala buddhistiska handlingen. Det betyder att tillflyktstagande är det viktigaste. Det är det vi alltid måste komma tillbaka till innan vi kan göra någonting annat. Innan vi försöker vara etiska, innan vi försöker meditera, innan vi försöker förstå, så går vi tillbaka till tillflyktstagande. Det är intressant att vi säger att vi tar vår tillflykt, men på sanskrit och pali så är det ju saranam gacchami. Jag går till tillflykterna. Det kommer tillbaka den aktiva aspekten. Jag måste göra, jag måste gå, jag måste röra på mig. Det är ingen annan som kommer röra sig mot mig. Jag måste röra på mig. Vi måste röra på oss. Så de här juvelerna. Buddha, den första juvelen. Så jag tänker att vi alla behöver verkligen så här, ta till oss att Buddha, juvelen, den belyser vår egen inre oändliga potential. Buddhismen säger att vi alla kan möta svårigheter. Vi kan lära oss av svårigheter. Vi kan växa som människor. Vi kan bli mer medkännande och mer visa om vi vill det och anstränger oss. Vi kan helt och hållet, helt och fullt vakna upp och verkligen se sanna naturen av verkligheten. Det är en människosyn som är gigantiskt stor och vacker. Och påminna oss om att det finns i oss och det finns i alla andra också. Hur ser vi på varandra? Hur ser vi på oss själva? Är jätteviktigt. Så reflektera över det. Jag kan växa. Jag kan bli större. Jag kan bli mer. Men Buddha-juvelen är ju å ena sidan potentialen. Och å andra sidan så är ju Buddha vår främsta förebild. Buddha var och är vår vägledare. Han är vår lärare. Så jag passar på när ni kanske har mer tid för att ni jobbar hemma eller vad det nu än är som pågår just nu, att läsa om Buddhas liv. Läs om hans exempel. Ta till er vad han gjorde, hur han agerade och låt er inspireras i era egna liv. Ta in honom genom att bara titta på er favoritavbildning. En staty, en bild, bara som hinduerna säger, ta darshan. Sitt bara och ta in åsynen av Buddha. Och de flesta har ju en favoritbild eller en favoritstaty som har det där ansiktsdraget eller den där mudran eller handgesten eller vad det nu än är som verkligen talar till oss. Så bara kontemplera, låt det skölja över er. Låt Buddha vara närvarande. Och det kan vi också göra i meditationen. Vi kan bara låta Buddha sitta med när vi mediterar. Om det är hopplöst för oss, om det är surrigt för oss, så kan vi tänka att om han satt bredvid så skulle vi känna att det surrade inte i hans sinne. Han hade inte varit handlingsförlamad och så vidare. Bara låt Buddha få vara med när ni mediterar. Sen har vi Dharma-juvelen. Där vill jag ta upp trefaldiga vägen. Så tre juveler, trefaldiga vägen. De håller båda två i alla lägen. Och etiken i buddhismen blir ju jättecentral i en sån här situation. Men vi behöver påminna oss om att föreskrifterna, den buddhistiska etiken, är principer, inte budord, inga färdiga formler, inget facit på exakt hur du ska göra i en viss given situation. Så frågan vi behöver ställa oss som buddhister eller som inspirerade av buddhism är ju: vad innebär de här träningsföreskrifterna i den situation vi ställs inför nu? Och det kommer inte vara samma sak igår eller idag eller imorgon. Varje situation kräver en etisk utvärdering. Och så gör vi vad vi kan efter bästa förmåga och lär oss på vägen. Så jag vill bara ge jättekorta exempel på hur de fem föreskrifterna skulle kunna appliceras på just den tid vi befinner oss i nu. Så vi börjar med metta, den kärleksfulla vänligheten och välviljan. Ibland betyder metta att stanna hemma. Jag behöver inte repetera Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi har skickat ut dem till er och ni borde kunna dem utan till nu. Men ibland så kommer metta istället betyda att vi gör en insats för någon annan. Och vi behöver hela tiden utvärdera vilken av dem som vi behöver ta till oss och agera utifrån. Sen har vi generositeten. Och här vill jag citera Bante igen. Bante brukade säga, ta det du behöver, ge vad du kan. Och ja, det gäller även toapapper. Sen har vi stillhet. Och här tänker jag att våga vara med dina reaktioner och responser utan att direkt agera på dem. Så bara stanna. Nu är jag rädd. Nu orkar jag inte bry mig om det här någon mer. Vad det än är. Ofta så följer ju ett beteende på de här reaktionerna. Men vad händer om vi bara stannar, låter stillheten råda några sekunder innan vi väljer vad vi gör härnäst? Sanningsenlighet. Jag verkligen ta in att vår kommunikation i det här läget, som i alla andra lägen, har en påverkan. Å ena sidan det här ärliga, sanningsenliga, enliga. Men också vänlighet, hjälpsamhet och en önskan om att skapa harmoni snarare än konflikt. Och den femte föreskriften om sinnet är såklart medvetenhet. Så glöm inte medvetenheten i vardagen. Särskilt kanske när strukturerna vi brukar ha för vår vardag försvinner. Välj vad du lägger din uppmärksamhet på. Jag använder också Netflix, tittar också på YouTube. Men vi kanske kan vända uppmärksamheten till andra saker också. Ett avsnitt Netflix, ett föredrag Free Buddhist Audio eller någonting i den stilen. Använd självkarantänen väl helt enkelt. Om du befinner dig i den eller när du hamnar i den. Meditationen handlar ju helt och hållet om att öva sinnet. Det är inte bara i meditationen, men vi kan ju verkligen, verkligen öva sinnet när vi mediterar. Och medvetenhet om metta, jag är helt övertygad om att de finns alltid att tillgå. Och de går alltid att odla. Så meditera. Gör de här grundläggande praktikerna. Följ din andning. Öppna hjärtat. Såväl i vardagen som i meditationen. Och återigen, välj vad du gör med all den extra tid du kanske plötsligt har fått. Jag har hört flera som säger, just det, jag kan meditera mer. För att de har behövt stanna hemma från jobbet för att de har ont i halsen. Och jag vet några som faktiskt har gjort det också och inte bara har sagt det. Och det är inspirerande. Så har vi den tredje delen av trefaldiga vägen. Visdomen. Vi vill se verkligheten klarare. Vi vill se verkligheten så som den är. Vi har pratat en hel del om det redan. Men jag vill bara komma tillbaks till att Buddha pratade om att vi förstår bättre genom att studera, reflektera och kontemplera. Så läs och lyssna på Dharma. Stanna upp regelbundet, oavsett vad du håller på med, och för in ett dharmiskt perspektiv. Om du pratar med dina familjemedlemmar, om du rör dig i kollektivtrafiken, om du jobbar, om du sitter i ett Zoom-möte, kan hela tiden stanna och bara påminna oss om att det finns alltid ett dharmiskt perspektiv som kan förtydliga och hjälpa oss på vägen. Och kontemplera handlar ju såklart om att bara låta dharma få sjunka in. Låt dharma bara få bli en del av dig. Det kan vara ganska ordlöst. Du kan bara släppa en vers från Dhammapada eller någonting när du mediterar. Bara, du behöver inte tänka på versen. Låt den bara få sjunka in. Repetera den när den har försvunnit. Låt den sjunka in igen. Så har vi såklart den sista juvelen. Sangha-juvelen. Jag vill verkligen trycka på att inte glömma värdet av gemensam praktik. Och det är jättekul att se att vi är 30 personer på skärmen och 3 personer på centret som har valt att samlas ikväll. Och sangha och vänskap måste underhållas och hållas vid liv. Finns inte någon annan väg än att faktiskt underhålla och upprätthålla. Och Bante har sagt om vänskap att den inte kan läggas i kylförvaring. Det går inte att lägga vänskap och sanga i kylen och hoppas på att när man plockar fram den några månader senare så kommer det vara samma sak. Det funkar inte så. Vi måste hela tiden engagera oss i sanga, engagera oss i vänskap. Och jag skulle vilja gå så långt som att säga att ja, vi har ett samhällsansvar i det som pågår, men jag skulle vilja säga att vi har ett sanga-ansvar också. För sanga finns inte om vi inte individuellt tar ansvar för det kollektiva som vi skapar tillsammans. Finns inget kollektiv utan individer. Så jag hör av er till varandra, sträcker ut, erbjud stöd till varandra, samlas online när det inte funkar i person, men också bidra till den här mandalan som vi har, den här sfären av dharmapraktik som vi skapar tillsammans. Centret och Dharmagiri är ju såklart inte allt, men en stor del av vår, vad ska man kalla det, infrastruktur som gör att praktiken och sangan kan leva och frodas. Vi måste hjälpas åt och se till att vi klarar av det här, både socialt men såklart också ekonomiskt, som jag var inne på med Danan i början. Jag vill citera Padma Vajra från Padmaloka, ett retreatcenter i England, som förra veckan gav ett föredrag lite på samma tema som det som vi har här nu. Han pratade väldigt vackert om sangan. Så han sa: detta är en tid för sangan att stå sida vid sida. Vi kommer behöva göra mycket av det mentalt. Ja, vi har den här underbara tekniken så att vi kan se varandra. Men den fungerar bara om vi gör det levande i vårt medvetande. Vi måste skapa en andlig gemenskap med vår föreställningsförmåga. En andlig gemenskap som går bortom plats, som går bortom tid och som går bortom rymd. Vi måste leva på den nivån i dessa tider. Vi måste föreställa oss att vi sitter ihop med hela sangan när vi gör vår metta-bhavana. Vi behöver tänka på varandra. Vi behöver med klarhet visualisera varandra när vi praktiserar och tar vår tillflykt. Vi kommer få oerhörd inspiration och styrka av det. Jag tänkte att jag kan inte säga det bättre än så. Så han fick tala om den föreställda sangan och kraften av det. Så klockan är 19:10. Det är dags att avrunda. Ganska bra timing. Och jag kände att jag ville avsluta med någonting mer mytiskt. Någonting som pekar bortom. Så jag satte mig sent igår kväll och kondenserade den sjufaldiga pujan till en kort variant. Så jag läser den för er som avslut på själva föredraget. Som kondenserad sjufaldig pudja. Jag ärar prinsarna bland de vise, så värdiga vördnad. 1000 miljoner gånger hälsar jag med vördnad de tre juvelerna. Just denna dag tar jag min tillflykt till Buddha, till Dharma och till Sangha. Jag renar kropp, tal och sinne med vänlighet, givmildhet, stillhet, sanningsenlighet och medvetenhet. Vad som ej är gott obeskyddare ska jag ej göra om. Jag gläds över den vaknande viljan till upplysning. Må buddorna förbli här i eviga tider så att livet i denna värld ej förmörkas. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisvaha. Alla mina förtjänster ger jag bort utan en tanke på mig själv, till förmån för alla varelser. Om Shanti, Shanti, Shanti.